Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får vara samlade här på årets första söndag, Herre, inför ditt ansikte. Låt din ande få göra ditt ord levande, att du vill utrusta oss, uppmuntra oss och utmana oss och ge just den mat för vår inre människa som vi behöver idag. Tack helige ande för din närvaro här och nu. Amen. Jag hade lite olika idéer om vad jag skulle säga i årets första predikan. Två gånger hade jag bestämt mig. Men i tisdags så fick jag oväntat ett tredje spår. Det var efter innebandyn. När vi har spelat innebandy så brukar vi samlas i en bönering i mitten. Och de som är lite äldre av oss sitter på bänkar. Och de andra på golvet. Men nu tycker jag det verkar som att även de yngre börjar på känna sig äldre. Jag vet inte. Alla ska sitta på bänkar. Då bad Billy en bön. Gud, vi ber om ett nådens år. Bad han, ungefär så. Och då tänkte jag, kan det finnas ett bättre predikan, den första gudstjänsten för 2018, än ett nådens år? Och jag kom fram till att det kunde det inte. Så det blir temat idag. Så alldeles strax så ska vi läsa ifrån Lukas evangeliets fjärde kapitel. Sammanhanget är att Jesus kommer hem till byn där han hade vuxit upp. Han läser texten från Jesaja 61 som en slags programförklaring. Och då tänkte jag det kan vara en bra start för oss också inför det nya året. För här sammanfattar ju Jesus vad evangeliet handlar om. Vad det glada budskapet innebär. Varför han har kommit till den här världen. Och när vi säger att vi vill vara en församling som möter människors behov. Så kan det vara bra att börja här. Vad är det vi har att komma med? Jo, det här. Lukas 4, 16-21. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Religionshistorikern David Turfjell menar att många kristna döljer sin tro därför att de tycker att det är lite pinsamt att berätta om tron. För kyrkligt aktiva är det genant att säga att man är kristen, säger han i en intervju i SVT enligt Dagen. Det är som att det finns en smygkristendom. Och att han härleder den ända bak till 50-talet när det uppfattades som omodernt att fortfarande hålla fast vid en kristen tro. Jag vet inte om det här stämmer. Hoppas inte det. Men hur det än är så tror jag att Gud vill styrka oss i vår tro och påminna oss om vilket fantastiskt budskap vi har. Och det tycker jag att Jesus visar här med all önskvärd tydlighet. Det var så att vilken vuxen man som helst hade egentligen rätt, jude då förstås, att läsa skriften i synagogan. Det som gör den här situationen väldigt speciell, det är ju att snickarsonen läste en text som handlar om Messias och sen så tillämpar han den på sig själv. Och säger: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse? Det är ju klart att de blir förvånade. Och läser vi fortsättningen här så vet vi att en del gillar verkligen inte det här. Först verkar det som att de är som förtrollade av hans ord. Men sen delas gruppen. Och att det här är en text som handlar om den messianska tiden, det framgår egentligen av den allra första versen. Han har smort mig, står det. Messias kallades just för den smorde. Den som var utsedd av Gud och som ett tecken på det hade blivit smord med olja till kung. Och på hebreiska så heter det någon slags Mashia eller någonting sånt. Översatt till grekiska Christos. Eller som vi säger, Kristus. Så Kristus är inte Jesus efternamn, utan det är titeln. Jesus, Kristus, han som är den efterlängtade, utvalde kungen från Gud. Och det här uttrycket nådens år kan även översättas det välbehagliga året. Från Herren, eller året som Herren har valt. Och det associerar väldigt tydligt till jubelåret. Någonting som beskrivs i tredje Mosebok 25. Det var så att vart 50:e år skulle helgas åt Herren. Och det betydde frihet åt alla. Då skulle alla lån annulleras. Alla skulle få tillbaka sina släktegendomar. Slavarna skulle bli fria. Och alla skulle liksom få möjlighet till en nystart i livet. Så därför kallas det här också för friåret. Det är så som man har översatt i Bibel 2000, om ni letar förgäves efter jubelåret. Det gjorde jag först. Det står så här. Ni ska helga det 50:e året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Jag valde den översättningen för jag tycker det är ett härligt uttryck. Eller hur? Jubelår. Tredje Mosebok 25. Stod det så. Och när Jesus anknyter till det här jubelåret så får ju det, de orden får en ny profetisk dimension. Nu när Messias äntligen är här, ja det är då det verkliga jubelåret börjar. Det andra har på något sätt varit skuggor eller försmak av det som skulle komma. Vi sjunger faktiskt om det här i Stilla natt, vet inte om ni har tänkt på det. Räddningstimman för världen slår. Nu begynner vårt jubelår. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Så den som hade skrivit den texten hade koll på sitt gamla testamente. Och just glädjen är ju en grundton egentligen i hela Bibelns budskap. Vi läste julevangeliet för någon vecka sedan. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Och begreppet evangelium översätts ju enklast som glädjebud. Det är precis det, den översättningen vi har här i Lukas evangeliets text. Och fortsätter man i Jesaja 61 som Jesus citerade. Han citerar ju bara ett brottstycke därifrån. Så står det ännu mer om den glädje som Messias ska komma med. I den tredje versen i Jesaja 61 så står det: han ska ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgdräkt. Lovsång istället för modlöshet. Det här är verkligen inget budskap att skämmas över. Hos Jesus får vi alla möjlighet till en ny start. Och Jesus inleder hela sin tjänst enligt Lukas evangeliet med att läsa den här texten. Och de följande 3 åren ägnar han åt att visa vad han menar. Både i ord och gärning så förkunnar han Guds rike, att Guds rike har kommit till den här jorden. Han öppnar blindas ögon. Han gör dem spetälska, rena. Han befriar dem förtryckta. Och överallt där han går fram så sprids glädjens budskap. Och så vitt jag kan förstå så finns det 2 anledningar till att han gjorde det här. För det första så känner han medlidande med alla trasiga människor. Han helar och upprättar därför att han älskar. Och för det andra så gör han det som en del av förkunnelsen om att Guds rike har brutit in i den här världen som tecken på att riket är på väg. Det första som det stod om var ett glädjebud till de fattiga. Och då kan man ju fundera på, handlar det om de som har svårt att få ihop till brödfödan? Eller handlar det om de som lider av andlig fattigdom? Ja, förmodligen både och. Evangeliet omfattar ju på något sätt allt. Och det kan man se när det gäller saligprisningarna. För i Matteus evangeliet så säger Jesus, saliga de som är fattiga i anden. Men i Lukas så står det, saliga ni som är fattiga. Så glädjebudet gäller på något sätt båda de grupperna. Om vi börjar med den bokstavliga fattigdomen så är det ju nästan någonting som en del av oss har börjat glömma att den finns. Fast fattig Sverige inte ligger så många generationer tillbaka i tiden. Kanske är det därför som vi har blivit så glada i våra ägodelar och klamrar oss fast vid den höga levnadsstandarden. Men låt oss inte glömma fattigdomen. Den är ju levande beskriven i litteraturen. Vi kan tänka på de så kallade arbetarförfattarna. Ivar Lo-Johansson kanske är den som allra bäst skildrar det här. Eller Moa Martinsson eller Ville Moberg, för att ta några exempel. Moberg är ju min favorit. Jag kan inte låta bli att nämna några avsnitt som man skulle kunna återvända till. Jag tänker till exempel på, det är nästan det första kapitlet tror jag, Utvandrarna. Kung i stenriket heter det kapitlet. Om Karl Oskar som ärvt en 16-dels mantal kallad Korpamon. Och han finner att det mest är sten. Eller det här kapitlet om vägglössen i den påvra drängkammaren hos Arvid och Robert, som tjänar hos den elake Aron på Nybacken. Läs gärna dem. Eller titta på Fröken Frimans krig på TV. En utmärkt serie som handlar både om klasskamp och kvinnokamp med flera av våra mest kända skådespelare. Men det hemska med fattigdomen är ju att den inte är förpassad till historien. Utan den finns faktiskt även idag. Även om en del av oss inte kommer i kontakt med den. Trots våra trygghetssystem så är det faktiskt så. Och Jesus säger att han har kommit med ett glädjebud till de fattiga. Jubelåret gav ju dem som hade hamnat snett möjlighet att börja om. Och då tänker jag att som hans utsända så är det vår uppgift att ge människor nya möjligheter. Att vi får vara Jesu utsträckta händer till de människorna. Och när vi ser oss omkring så upptäcker vi att det finns människor också här, också i Sverige, också i Örebro, som saknar sådana här basala saker som mat, kläder och husrum. Om vi delar med oss av våra resurser, då kan evangeliet bli ett glädjebud för de människorna. Men så tänker jag också att för att det ska ske långsiktiga förändringar så behöver fattigdomsbekämpning vara hjälp till självhjälp. Så att inte människor blir beroende av oss, så att vi sitter och känner oss duktiga över människor som ska känna tacksamhet mot oss. Som någon har sagt, det är bättre att borra en brunn än att skicka en tankbil med vatten. Och på hemmaplan så kan ju det innebära att hjälpa människor med skuldsanering eller hjälpa människor med att göra upp en budget för hushållets ekonomi. Det kan vara till oerhört stor hjälp för en del. Tittar vi på vårt eget land så skulle jag också vilja säga att det finns en utbredd andlig fattigdom. Många av oss är ju rika på väldigt mycket olika prylar, men fattiga på så mycket annat. I ett, som vi ibland säger, postkristet samhälle så uppstår ju ett vakuum. Om man gör sig av med någonting, en ideologi eller religion eller tro eller vad det nu kan vara, då uppstår ett vakuum som man fyller med något annat. Och ibland så tycker jag det verkar som att vi i Sverige och västvärlden har försökt fylla det här vakuumet med sånt som inte har evighetsvärde. Som Johannes i sitt första brev kallar, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med. Med Black Friday, julhandel och mellandagsrea så konsumerar vi allt mer. Men frågan är, till vilken nytta? Som Ulf Lundell sjunger, är vi lyckliga nu? Det är en retorisk fråga. Är vi lyckliga nu? Den engelske kolumnisten Bernard Lewin, som själv inte är kristen, han har ändå upptäckt att det är någonting som fattas i vårt samhälle. Han skriver så här. I länder som våra finns det massor av människor som har allt de kan önska sig. Av materiell bekvämlighet och dessutom icke-materiella rikedomar i stil med en lycklig och frisk familj. Ändå visar deras liv på en djup desperation. Ibland uttryckt tyst och stillsamt, ibland mer högljutt. Över att de inte kan bli kvitt det där svarta hålet inombords. Hur mycket mat och dryck de än häller i det. Hur många flotta bilar och tv-apparater de än stoppar hålet fullt av. Hur många välartade barn och trofasta vänner de radar upp längs kanterna på det. Så fortsätter det där hålet att verka. Så långt Bernard Lewin. Jesus talar om befrielse för de fångna. Syn för de blinda. Frihet för de förtryckta. Och vi behöver nog erkänna att det här handlar inte bara om någon annan. Det här handlar inte bara om de andra. Om vi vill möta människors behov måste vi låta Gud möta våra. Och då behöver vi ställa den där obekväma frågan. Vad är det som binder oss? Vad behöver vi befrias ifrån? Och ibland undrar jag om inte materialismen håller på att ta ett strupgrepp. Oss. Om det enda som finns är det som syns, då måste vi ju passa på att köpa så mycket som möjligt. Och ibland verkar det som att vi är blinda för alla de varningar som finns i Bibeln för det här. Jag citerar bara en enda. När Jesus säger, akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar, säger Jesus i Lukas 12 och 15. Men den som inte har så mycket tror lätt att ett överflöd skulle lösa alla problem. Men när man väl kommer dit, ja då uppstår nya svårigheter. Och så har vi välfärdssamhället inte bara missbruk av alkohol och droger, utan också av mat, sex, spel och säkert en massa andra saker. I need some help to save me from myself, sjöng Victoria i förra årets Melodifestival. Och jag har egentligen ingen aning om vad den texten handlar om. Men just den här formuleringen sätter fingret på vårt behov av befrielse från egofixeringen. Där vi tror liksom att jorden snurrar kring oss själva. Vi säger ju ibland att vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle medan kollektivet var viktigare förr. Det är nog en riktig analys. Och jag ser flera fördelar också med individualismen. Att människor får frihet, möjlighet att själva forma sina liv oavsett bakgrund, familj och andra förutsättningar. Men om individualismen drivs för långt, då blir vi som isolerade öar för varann. Och någon har räknat ut, jag har inte kollat det, att Sverige har flest ensamhushåll i världen. Och det kan ju vara skönt att komma ifrån släkten ibland. Eller hur? Men åtminstone en gång om året så tänker vi att vi ska trivas tillsammans när vi firar jul. Men hur ska alla relationer till familj och släkt fungera smärtfritt om vi inte odlar dem under resten av året? Ja, det här är inte så enkelt. Men Nya Testamentets vision av det kristna livet och den kristna församlingen handlar inte om oberoende. Istället så inbjuds vi till en gemenskap där man får vara både stark och svag. Där det inte är pinsamt att be om hjälp. Där vi med våra olikheter och olika förutsättningar får komplettera varann. Och när vi samlas i hans namn så är han hos oss. I mötet med varann. Det är där som Guds rike växer fram. Jag håller på att läsa en väldigt bra bok som jag har citerat tidigare. Tror jag. Den heter Naturligt övernaturligt. En av författarna var på torp häromåret, Mike Pilavici. Vill man ha en bok om en sund karismatik med mycket självdistans och humor så rekommenderar jag den här. Den var recenserad i Dagen såg jag i fredags. Carl-Henrik Jaktlund hade skrivit om den. Och Andy Croft och Mike Pilavici skriver så här. I det framtida gudsriket kommer ingen att vara hungrig. Ingen kommer att vara förtryckt och det kommer inte att finnas någon orättvisa eller orättfärdighet. Alla kommer att vara hela, andligt, känslomässigt, psykiskt och fysiskt. Och så hänvisar de till Uppenbarelseboken. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen plåga. Det är evangeliets framtidsperspektiv. En fullkomlig glädje och befrielse. Men redan nu så kan vi få en försmak av det som ska komma. Varje gång en människa finner frälsningen så utbreds Guds rike. Varje gång en relation blir upprättad. Varje gång de hungriga får mat. Varje gång de hemlösa får tak över huvudet. Varje gång någon blir helad till kropp eller själ så är det ett tecken på att Guds rike bryter fram. Och redan nu så välkomnar han oss att vara med i det glädjetåg som sträcker sig ända in i evigheten. Bengt Johansson sjunger om det. Riket har vi nu, men i fullhet där. Vi drar fram i ett glädjetåg. Och evangeliet är, som jag sa, det glada budskapet. Det är inte det tunga och pinsamma budskapet som vi behöver skämmas över. Utan det är det glada budskapet som vi kan få vara stolta över. Men ibland så känns det tungt. Ibland så känns det torrt i våra liv. Vi kan känna så i församlingen också. Varför händer det inte mer? Det är liksom sekt ibland. Det finns en trötthet ibland som man upplever. Både hos sig själv och hos andra. Och kanske stämmer det ibland. Att vi inte vill tala så högt om vår tro. Hur ska den här glädjekällan få bryta fram? Ja, då tänker jag på den här frasen igen. I need some help to save me from myself. Kanske sker det när vi inser att livets högsta mål inte är oberoende och personlig lycka, utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Att Guds rike är viktigare än våra egna små riken som vi håller på med. Bara hos honom finner vi verklig frihet. Och idag så tänkte jag att vi skulle göra den här överlåtelsestunden som vi ska ha med en liten stund ganska så konkret. Jag återkommer till det. Vad är det vi behöver befrias ifrån? Jag var inne på det. Det kan säkert vara många olika saker. Det kan vara oro för framtiden. Någon slags förlamande oro. Det kan vara sjukdom. Det kan vara självupptagenhet. Det kan vara en dömande attityd. Jämförelsesjuka. Bekräftelsebehov, ett stort bekräftelsebehov. Det kan vara habegär. Vad det än är så skulle jag vilja påminna oss om att när vi kommer till Jesus så möts vi inte av fördömelse. Utan vi kommer inför nådens tron. Och det är det fantastiska med korset. Vi lever i ett samhälle där det finns så mycket onåd. Alltså om någon människa gör något fel. Det märker vi på i sociala medier inte minst. Va? Ja, men då är den personen rökt. Men så är det inte inför Gud. Vi får komma var och en av oss till nådens tron. Och jag tänkte så här idag. Det ligger lite pennor där. Det ligger lappar. Det finns en korg. Och Fredrik kommer att börja spela lite här nu. Under sången så har vi alla möjlighet att skriva en lapp här. Det kan stå 3-4 stycken samtidigt. Det går bra. Vad vill du att Jesus ska befria dig från? Det kan du skriva på en lapp. Vika ihop den. Lägga den där. Ingen kommer att läsa de lapparna. Jag kommer personligen att se till att de slängs olästa. De andra böneplatserna kommer också att vara öppna. Vill du be en bön genom att tända ett ljus? Eller få personlig förbön där nere? Säga så mycket eller lite du vill. Så kommer jag, Monica och Sylvia finnas där nere. Det står så här i Hebreerbrevet. Till sist. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och Jesus själv säger, om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Han vill befria oss från det som håller oss tillbaka, så att det här källflödet i vårt inre kan få bryta fram igen. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ett nådens år. Att du möter oss, Herre, med det som vi behöver.